Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Palmemordet, David Fredin, del 2.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ta emot på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit. Varför skulle jag göra?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Om du vill stötta den här podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs inga nya avsnitt så dras heller inga pengar. Om du hellre vill göra en engångsdonation, ja, då hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Idag är det ganska exakt ett år sedan det var Palmemordskonferens för första gången. I år samlades Palmeintresserade återigen i centrala Stockholm för att lyssna på föreläsare, mingla och prata teorier. Tyvärr missade jag årets konferens, men förra året var jag där. En av gästerna intresserade lite extra. Det var nämligen den person som Jan Stocklassa i sin bok kallar Jakob Tedelin, men som egentligen heter David Fredin. Enligt Stocklassa var Fredin en skum person som umgicks med personer på högerkanten, som till exempel tidigare nämnda Alf Eneström. Men nu var han alltså på Palmemordskonferensen 2023 och jag bestämde mig för att ta ett längre samtal med honom. Men sedan hamnade jag i en ond cirkel av dåligt mående och intervjun blev liggande. Nu har jag återpratat med David som är med på att intervjun publiceras. Han vill också göra några tillägg som vi kommer till i ett senare avsnitt. Slumpen gjorde att intervjun alltså kommer nästan på dagen ett år efter att den gjordes och följaktligen ett år efter Palmemordskonferensen. David är en färgstark person med många och starka åsikter om hur världen ser ut och hur den såg ut 1986. Därför säger vi som vi alltid gör när vi har med gäster, de åsikter som gästen framför behöver inte nödvändigtvis överensstämma med vad vi som podd anser. David fick ungefär 10 minuters talartid på förra årets konferens, vilket visade sig vara alldeles för kort med tanke på intresset för honom som person. Detta gjorde att han inte heller hann igenom det förutbestämda manus han gjort upp. Så när vi började intervjun fick han chansen att oemotsagt berätta det som han avsåg att säga i sin presentation.
Mina damer och herrar, mitt namn är David Fredin. Jan Stocklassa har i sin bok Nyckel till Palmemordet och till Palmeutredningen skrivit att jag med mycket stor sannolikhet sköt Olof Palme, slut citat. Stocklassa bygger sin teori på lögner, förvanskning av sakförhållanden och olagliga metoder utan domstolsbeslut och falsk tillvitelse som kan ge upp till 2 års fängelse. Ett e-mail mellan mig och underrättelsemannen Bertil Vedin på Cypern ingick i en stulen e-mailbox från Vedin. Stocklassa hävdar att detta mejlet är mitt svar på Bertils första mejl någonsin. Slutcitat. Detta är en lögn. Syftet var att höja mejlets betydelse för det följande påhitten. Stocklassa kränger in en tolkning att det handlar om vart jag skulle gömt Palmevapnet. Detta är falsk tillvitelse. Mejlen mellan mig och löjtnant Vedin berörde rysk desinformation riktad mot Sydafrika och Vedin själv, förberedda före mordet på Palme. Via mig visste Stocklassa att en svensk kort före Palmemordet kidnappades av PLO-araber. PLO var en KGB-front. Svensken utfrågades om Palmes kvällsrutiner. Dessa hårda fakta uteslöt Stocklassa för bokläsaren. Jag skulle pinnas för mordet med löst snack via en karaktärsbeskrivning. Leslie Wooler, knuten till kommunisten Gary Gables Searchlight, intervjuades och avtackades av Stocklassa i hans bok. Wooler-kollegan David Mills hade portats från brittisk militärtjänst. Mills hade 2 veckor före Palmemordet spanat på Vedin, som var spänd inför förlossningen av Vedinparets barn, då ingen engelsktalande läkare nåtts. Mills lögn bestod i att Vedin var spänd för att Vedin var mellanhand i Palmemordet. Mills många lögner citeras i helhet i Stocklassas bok 2018. Stocklassa skickade Lida Komarkova oinbjuden på mig 2017. Komarkova, som numera är Stocklassas sambo, heter Katarina Vargova. Hon anordnade ett Skype-samtal i Prag med en bekant, troligen Israel, men med anmärkningsvärda resurser och betecknad som Shmuel. Denne erbjöd Stocklassa att kidnappa mig och inom 48 timmar har pressat fram ett erkännande av Palmemordet ur mig, oavsett om jag var oskyldig därtill. Stocklassa avböjde. Man måste säga att han är anmärkningsvärda bekanta. Det finns anledning att tro att jag träffat denne Shmuel i Israel 1993. En grundlig utredning visade att just denne Shmuel hade de resurser Komarkova Shmuel hade. Och han hette Shmuel Flato Sharon, en man som hjälpt en KGB-agent in i israeliska etablissemanget. Indicieförvanskning användes av Stocklassa mot mig. Då jag runt 17-tiden korsade Sveavägen får Stocklassa det till en antydan att jag befann mig vid eller runt mordplatsen vid dådet. Expressen spred denna lögn. I ett första e-mail 2016 sökte Stocklassa min medverkan i en film och noggrannhet utlovades, citat, för att säkerställa exakta citat. J.S. bok gjorde mot mig det rakt motsatta gång på gång. Stocklassa har till Palmeutredningen inlämnat en hel utredning om mina påstådda svagheter för att få mig passa in i en gärningsmannaprofil. Han hånar mig öppet, kallar mig knäppjök. Genom formuleringen, nu hade hon visat att han var tvungen att berätta allt för henne. Slutcitat. Vill Stocklassa påskina att jag har en svag personlighet, är manipulerbar för att begå ett mord. Vad hade Bertil Vedin för belastande fakta mot Palme? Ett av Palmes agerande delgavs av Bertil Vedin till Jan Stocklassa, inspelat och diariefört i Palmeutredningen DA 2011-83-04. Vedin berättade att hemliga handlingar under 12 år läckte. Det kopierades från Palmes kontor då Palme var utbildningsminister och fördes av en kommunist från Nordvietnam på regelbundna besök hos Palme till en citat sovjetisk plats där Säpo kunde läsa handlingarna. Säpo hade markerat dokumenten till Palmes kontor för identifiering. Stocklassa å sin sida i sin önskan att dölja varje KGB-anknytning till Palme skrev i sin bok citat, ingenting har kommit fram efter Palmes död som antydde att han arbetat för ryssarna. Slut citat. Svenska marinofficerare hade en längre tid diskuterat ett möjligt åtal mot Palme. KGB tycks ha kommit på något led i agerandet i Sverige. Palme fick inte riskeras gripas och vittna under ed. Chefen för kustflottan hade 1982 fått en palmorder att släppa ut främmande ubåtar. Den 28 februari 1986 sade GIVAR-officeren Nischinski till sin hustru: Palme kommer skjutas ikväll. Detta intressanta spår har utredningsförbud på sig på regeringsorder. Stocklassas målbild var att styra bort blickarna från spåret med utredningsförbud. Det är ett spår Vedin dokumenterat och får mig och Vedin fällda för Palmemordet med Bertil som mellanhand. Hade åklagaren velat gå den vägen hade ryska FSB antagligen först då planterat ut falska bevis mot mig för en fällande dom. Jag med en e-mailbox full med namn på flera KGB-svenskar. Jag anmälde Stocklassa till åklagarmyndigheten i Skövde för falsk tillvitelse. Lögnen om Limerick-mejlet som det första e-mejlet till Vedin. Avslag lämnades till mig utan motivering. Så även vidare upp i åklagarleden, upp till JO. Ingen agerade rätt. Europadomstolen vägrade fälla Sverige för att svenska åklagare ej följt brottsbalken om åtalsplikt. Vem är detta framträdande ger som särskilt intresserade är möjligt att se den person som Stocklassa tjänat grova pengar på med en bok på 20 språk. Tack till detta auditorium för att ni lyssnade på mig.
Absolut, och där i slutet så nämner du det också som jag tänkte vara min första fråga. Hur kommer det sig att du träder fram här på just en Palmemordskonferens? Det är många kända ansikten och sådär. Hur kommer det sig att du väljer att träda fram nu?
Frågan är ju ganska enkel att besvara, och det är det att i och med att vi inte har, som i Tyskland, genmälesrätt. Där när man angrips i media som jag gjorde då, som man gjorde bort med då i Aftonbladet med Niklas Wendt. Bland det värsta alster jag läst. Många människor som hade drabbats av det hade nog krypit bort eller begått självmord eller gjort någonting. Alltså, det är vidrigt, va? När man då kanske för några år sedan i alla fall pratade om hur man skulle förhindra mobbing i skolan, va? Och här då på flera sidor spyr man ut dårskap, även rena lögner, plus, vilket då inte framkommer, mina lackmustest för att testa den här kvinnan. Är hon galen eller är hon utsänd, eller är hon galen och utsänd? Jag måste ju ge någonting i retur för att få ett begrepp av vad är det som pågår mot mig. Jag misstänkte just då klass, jag var övertygad om att det var han, men jag såg också en viss vana att se sånt. Jag blev övervakad av KGB på 80-talet. De amerikanska CIA hjälpte till att identifiera dem och se att det pågår, gick verkligen runt mig. Och jag tittade höger och vänster och såg folk. Jag vet ju någonting om det här sättet de beter sig. Och när jag då såg, som uppfattade svensk polis, så inser jag, det här kan mycket väl ha stöd i utav rikspolischefen, dåvarande rikspolischefen, som jag misstänkte var homosexuell, fast det visste jag inte då. När vi säger att det kom ju fram, han hade träffat pojkar på sina semestrar, och jag misstänkte, för det var den karaktären han utstrålade, att ha ryssarna honom i sina garn eller manipulerade. Men då förklarade jag att det är polis med särskilda intressen som riktar sin aktivitet mot mig med Komarkova som ett redskap och Stocklassa, och då ligger jag ju förbannat illa till, va? Så att det var det jag försökte ta reda på, va? Plus en del annat, va?
Men din kontakt med Lida Komarkova, det var för att du ville testa henne och hon var ju mer eller mindre utsänd att testa dig, så att säga. Det blev som att ni testade varandra då, eller?
Ja, hon hade ju alltså tagit kontakt med mig på Facebook 2012 redan. Och här har vi en vacker flicka på bilden. Jag tänkte undra om det där var en ett äkta foto eller inte. Och mina kvinnliga bekanta sa nej, det tror jag inte. Det trodde jag inte heller, eller vad man nu ska säga. Jag höll frågan öppen. Men jag inser det att när min kontakt till Tore Forsberg, som var chef för Riksroten, Hans Weber, kommer ju från Prag. Här plötsligt dyker upp en flicka från Prag som blir Facebook-vän med mig. Det där var inte matematiskt troligt. Så jag utgick från att hon då var en planta. Va? Och jag testade henne och sa då att jag hade arbetat för sig. Ja, vilket var sant. Och sen sa jag det att min kontaktman då, på den tiden, hette Weber. Och jag visste med hjälp av telefonkatalogen, det var så många Weber så det var svårt att hitta vem det var. Va? Och det här hade jag inte sagt när det begav sig. Det var förbjuden till dessutom. Förhindrat till. Men nu tänkte jag, nu gör jag för att se vad som händer. Va? Hon nappade inte och sa ingenting. Va? Jag fick inget ut av det. Tiden går, hon är borta under 2 år. Har ingen kontakt med mig. Och jag misstänker liksom andra också. Och en bekant till mig, Svante Winqvist, gjorde en utredning och säger att det är troligt att hon inte var i USA med ett havererat förhållande, utan hon flög istället till Moskva för vidareutbildning. Va? Det är en hypotes, men en kvalificerad sådan. Så att när Komakova då återkommer, eller ja, tar upp kontakten med mig på Facebook, då gör hon det. Och rätt som det är så befinner hon sig i Falköping där jag bor. Mm. På gräsmattan. Jag har inte bjudit in henne. Hon är välkommen. Jag ser inte under vad med denna kvinna. Jag har aldrig sett henne. Och så, du vet, Komarkova, du vet Facebook-bilden, säger hon. Ja, då förstår jag. Det är ju Komarkova, men Facebook-bilden stämmer ju inte. Va? Det första namn hon säger till mig inom ungefär 10 minuter, en kvart, är Hans Weber. Och hon hade inte Webers förnamn. Och då inser jag, hon har alltså fått fram det. Nu var det så att Weber var involverad i Metro, som lanserades i Prag, det var alltså 90-tal, och stötte ihop med Stoklas, eller han med honom. Och Weber måste uppfatta att det var någon form av kartläggning av honom. Han hade kontakt med Tore Forsberg, och efter att Tore Forsberg fått reda på att Stoklas sammanträffade med en uppenbarligen pensionerad medlem av tjeckiska KGB, alltså STB, så svartlistades Stoklasa utav chefen för Riksroten. Och det säger ju en del. Stoklasa då, uppvuxen, hans familj kommer från Tjeckoslovakien, och han var och studerade ett år när han var 24-25 år. Va? Och då präglas man ju utav, jag vet, jag själv åkte till England, va? Som tonåring. Man präglas av samhället som man älskar. Va? Och jag antar att Stoklasa då präglades av den här öststatsmiljön. För han använde ju öststatsmetoder mot mig. Det vill säga tvinga fram meningar som man kan vrida på. Och så att säga, jag säger att jag korsade Sveavägen på Kungsgatan. Och jag sa till Lida Komakova, för hon pressade mig på det, jag säger det, men det hände ibland så att jag gick några meter på Sveavägen ner vid Adolf Fredriks kyrka till Drottninggatan, tog en sväng där, satte mig på en restaurang, åt, och sen såg jag bio. Va? Det får de till, de här lymlarna, va? Och till, framförallt i pressen, att jag hade sagt att jag var vid mordplatsen, vid tiden för mordet, eller runt omkring. Va? Det är hans metod, och det är STBs, det är KGBs metod, och det är den organiserade vänsterns metoder. Va? Det är de personerna, den karaktären de har.
Men anledningen till att Stoklasa fick upp ögonen för dig, jag tänker att det måste ju funnits någonting i din bakgrund eller liknande som gjorde att han fick upp ögonen för dig. Vad kan du berätta om din bakgrund? Varför kom du att bli intressant överhuvudtaget i det här?
Ja, det var bara en artikel som jag hade i Världen idag. Och de satte rubriken, jag stod för innehållet, och jag berättade att Palme mötte Mikael Milstein, som då var GRU-general. Han mötte Mikael Milsteins män. Jag vet inte om hela bilden framkom i artikeln, men han träffade Milsteins män dagen före mordet till och med. Och jag berättade då om Milsteins möte med Palme. Och varför jag kopplar ihop det är att Ola Bilger, Stoklasas kollega, ringde upp mig då jag bodde i Borås. Och då frågade jag honom när intresset för mig började. Om det var den här artikeln i Världen då. Och då sa han ja. Alltså fick jag ju svart på vitt att det började där. Det var inte frågan om att jag skulle vara involverad i mordet. Däremot så började han prata om Alf Enerström och så vidare. Och jag sa så här, jag kan svara på en del frågor. Men jag visste ju vad det var forum jag hade att göra med. Så jag sa, jag kommer också hoppa frågor. Va? Där vet ju de vrider till svaren. Va? Och sen talar han rätt tydligt, Bilger. Va? Och sen plötsligt så sänker han rösten. Och så säger han något i stil med, ja, och så hade doktor Enerström en man med revolver. Ja, men alltså, och då skulle jag förhoppningsvis ha svarat något i stil med, sa du att doktor Enerström hade en Magnum revolver? Då hade han kunnat klippt mitt citat, eller han min upprepning av Bilger, och sen publicerat att detta var sanning. Så arbetar svenska journalister som är knutna till Expo och den sfären, va? Expo skulle inte ha en krona. Det är en vidrig organisation. Och varför jag säger det är att han som grundade den, eller blev så att säga involverad i den och stod som en medgrundare, Stig Larsson, hade kontakt med någon som heter Leslie Wohler som kom från Searchlight. Och Wohler var KGB-man. Bertil Wedin, som jag brevväxlade med i över 20 år, kände mycket väl till både Wohler och Anders Larsson, som var en annan KGB-man, och sen då Stig Larsson, och de där två som Wohler höll man ju isär, för den ene spelade då högerman, Anders Larsson, och Stig Larsson var ju kommunist, även öppet kommunist, va? Så att i sin bok intervjuar Stuck Lassa KGB-mannen Leslie Wohler och tackar honom, va? Och Wohlers kollega David Mills, som hade blivit portad från brittisk tjänst, producerade en PM, en lögnaktig PM om Bertil Wedin, som Stuck Lassa tar och publicerar sin helhet i sin bok. Där Bertil då, som var djurvän, han hade varit med och grunda en djurrättsförening, anklagas för att ha förgiftats en av sina pets, sina husdjur. Jag menar, det är groteska lögner. Och den här PM:en som då Stig Larsson fick på Expo, den går då till justitiedepartementet på sin tid och ingår i deras dokumentation om Bertil Wedin. Så att det är ju fasansfulla sätt som de här människorna arbetade på. Mm. Och det som är intressant i det här också, det är att Wohler har kontakt med KGB-mannen Anders Larsson från Cypern. Och Mills, som jag nämnde då, den brittiske militären som portats från Royal Navy för att han är en säkerhetsrisk, spanade på Bertil Wedin 2 veckor före mordet. Och det vet man, för Bertil lät undersöka med hjälp av cypriotisk polis rummet, och då finns det alltså ett urklipp på Wedin och det andra papper, och då ligger det ett band runt, och då finns det här datumet på, va? Så man vet att han har hållit på då 2 veckor före mordet, va? Och det är centralt. Sen visade det sig att jag tror det var Wohler, det kan ha varit Mills, men en av dem har kontakt med en tredje person som heter Ulrich Wiblinger, en tysk som hade förresten kontakter med PKK. Och den som hade kontakt med Wiblinger var en kvinna som arbetade freelance för Stasi. Och då säger brittiska undtjänst till Wedin att vi vet att den här kvinnan organiserade mord. Och då blir det ganska intressant. Här har vi en grupp av Wohler, av Mills, som vet om Palmemordet i förväg. Mills är ju då på ön och spanar på Wedin. Och som jag läste här så påstår ju sen Mills att Wedin var nervös, han måste varit för Palmemordet, när själva verket var på grund av att de väntade barn, eller hans hustru väntade barn rättare sagt. Och de hade inte fått en läkare som kan engelska. Men som sagt, den fabrikation, och så jobbar Mills på det sättet, och sen finns den här tysken, och så finns den här kvinnan Ingrid Schaumann, som för övrigt förmodligen är identisk med en kvinna med samma namn som bodde i Stockholm på 60-talet. Va? Och hon organiserade mord. Och då säger Bertil Wedin till mig via mejl, men det här är ju liksom, det tyder ju på att hon då organiserade mordet i Stockholm samtidigt som hon organiserade desinformationen mot Bertil Wedin. Det är logiskt. Och när de anlitade Schauman, då var det just för att inte de skulle lämna spår på den ryska sidan. Så att jag tror jag har uttömt just den biten av ämnet. Och jag kan ju säga det att Bertil hade kontakt då med en av Hans von Hofstens kollegor. Von Hofsten var ju den marinofficer som var mest i svensk press och uttalade sig mot regeringens och Palmes brist på omdöme vad gäller att satsa på marinen, att få upp en sovjetisk ubåt. Och en av Hofstens kollegor var alltså över hos Wedin, och då diskuterade man möjligheten att få Palme ställd inför riksrätt. Jag vill betona, det finns inte ett ord om att mörda honom. Va? För det fanns tillräckligt mycket bevis på Palme för att få honom fälld. Man bara har en åklagare som gör jobbet. Det fanns ingen skäl att mörda honom. Men vi ville ha, eller de ville ha, och jag när jag fick reda på de här sakerna insåg jag, ja, men det går ju att åtala karen, i alla fall i teorin. Ja. Och sen så hade Bertil en bekant till sig, som en britt som heter Colonel Hugh Wilson, som intervjuade, hade källor i Sverige. Och han säger i en artikel att även svenska amiraler hade då utrett Palme. Och de tittade på olika landsförrädare och vilka som var landsförrädare i Sverige. Och de gjorde en utredning på Palme med målet att få till en riksrätt. Och då när Palme skjuts 28 februari, då drar man i slutsatsen att det är resultatet av att det har läckt ifrån, på något sätt. Någon har tagit fram sig Palme Säpo-akt eller någonting har fått det att snurra. Va? Någon lägger upp två och två. Och som jag kommer ihåg att chefen för kustflottan mottog en palmorder 82 att släppa ut främmande föremål och objekt. De fick inte stoppa dem. Och det är klart, vittnar då chefen för kustflottan, och det fick inte antecknas i loggboken. Och jag vet det på när jag känner någon som var ombord på stabsfartyget. Jag kan flika in där då att en del av de här sakerna vad gäller utsläppet av ubåt i Årsfjärden berättar jag för Ola Bilger. Och jag sa det att jag vet att Milstein, Palmes kompis från Palmekommissionen, besökte Palme den 7 oktober 1982 på Sveavägen uppe på hans kontor. Och sen på natten, kvällen, så kommer de här orderna att släppa ut den ryska ubåten via försvarsstabschefen Brors Effensson. Va? Bilger skriver sen i Svenska Dagbladet att jag hävdar att jag visste mycket mindre, jag hävdar att jag visste mycket mer om Palmes utsläpp av de här ubåtarna än vad jag själva verket visste. Så där ljuger han alltså. Han ska alltså desinformera om vad jag vet i den här frågan. Sen kommer Stoklassa. Han ska desinformera så att ingen lyssnar på mig när jag säger någonting om Palme, alltså mordet eller hans förhållande till ryssar. Va? Okej, så då går vi vidare.
Ja. Ja, men jag tänker, du pratar ju mycket om underrättelsetjänster och så här. Har du själv en militär bakgrund, och i så fall finns det något du kan säga om den?
Nej, det har jag inte. Och det var väl kanske skälet till att jag tyckte att jag borde göra någonting nationellt gynnande. Och när jag är född 1961, så 1968 så såg jag Palme gå med nordvietnamesiska Moskva-ambassadören. Och min far hade berättat om den vänner som var spionen. Va? Så jag visste vad en spion var, jag visste vad Ryssland var, österut. Och jag tänkte, där har vi ju den nya Wennerström. Och jag tänkte så här, ja, den där mannen ska jag nog kartlägga när jag blir vuxen. Va? Och när kårhusockupationen kom och Palme skällde ut bokstavsvänstern, så tänkte jag, det måste han väl göra för att ha ett cover. Va? Men jag var väldigt ung, va? Och sen gick ju åren, och sen bestämde jag mig för att lägga pussla här. Va? Och sen kom jag i kontakt med Hannes Weber som var producent på Sveriges Television. Och Weber hade kontakt med Säpo, sen det visade sig då att chefen för TV Fakta, Göran Wendelin, jobbade för både Stasi och för KGB. Och de genomförde ett test och sa att svensk television skulle genomföra en intervju med Andrei Sacharov i Sovjetunionen. Och den dagen som intervjun var tänkt stormade KGB-trupper Sacharovs lägenhet. Och Elvin var den som hade fått informationen. Va? Sen vid ett tillfälle som kan jag flika in att jag skrev om det här på en Facebook-sida som tillhörde en annan tv-man som hade en del program. Och då var en av hans kollegor skrek på Facebook-sidan: jag bryter min vänskapsrelation med det här på Facebook. Jag tillåter inte att sådana saker får sägas. Va? Det var helt sant. Men de här vänstern tål inte sanningen. Och det är precis så med Stoklassa. Alltså, de blir upprörda in i själen när det kommer fram som svenska journalister låter bli och beskriva. Va? Men åter till Weber. Jag kom alltså i kontakt med Weber. Och jag berättade för honom om det här ryssmötet som var mellan Palme och Milstein den 7 oktober 82. Det var vad jag berättade för Weber. Det var min första kontakt med Weber och det jag berättade. I Stoklassa-boken så påstår Stoklassa att jag sökte upp en extern medarbetare för Säpo, det vill säga Weber, för att prata om Palmemordet. Underförstått, jag skulle snoka så jag fick reda på vad polisen och Säpo visste om mordet och om jag var misstänkt. Det är så han bygger historien. Mannen är grotesk, Stoklassa. Det är en grotesk svindlare. Det är det värsta jag har läst i den typen av genre alltså. Hans bok skulle inte ens duga som en pojkbok på 40-talet. Det är skräp.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och den är desinformativ. Va? Och när man riktar in sig till en svensk publik, och många har inte särskilt god erfarenhet av god skriven litteratur, så kanske man läser den. Va? Och en del av den är väl så att säga, det finns ju alltså stycken med då, kallar det pseudofakta och så vidare. Och kanske ett och annat fakta. Va? Och då tror man på det. Och det är så han har byggt upp det. Va? Men för att svara på din fråga efter mycket, mycket utläggningar runt temat, va? Så blev Weber intresserad. Jag kom alltså med en uppgift att Palme hade tagit emot Mikael Milstein den 7 oktober, så släpps ubåten på kvällen. Och då är fortfarande Palme har förlorat valet. Va? Fälldin tillträder den 8 oktober, så Palme gör någonting bakom ryggen på nästa statsminister. Va? Och då går Weber med uppgiften till Tore Forsberg, som då blir intresserad av mig, för att sluta med att jag levererar information till Weber och Weber går med informationen till Tore Forsberg. Och det där utbytet fortskrider. Och vid ett tillfälle så kommer jag till Weber med en bunt papper som var lister på Pugwash-medlemmar. Vi får idag som vet vad Pugwash var, men det var en sovjetisk stödfredsorganisation. Och CIA la ihop namn och tittade på det och upptäckte att ja, men samma människor hade då varit läkare på en konferens, författare på en annan konferens, kemiingenjör eller någonting på en tredje konferens. Och de upptäckte också att när Gorbachev la ihop en nedrustningsgrupp, användandes av de människorna. Och på amerikanska sidan var också forskare från Pugwash som jag tror amerikanska senaten utsåg. Och så säger så, ja men det här måste ju Gorbachev veta om. De vill inte fred. Så på grund av den analysen undertecknade inte Ronald Reagan det här avtalet om robotar i Reykjavik. På grund av den informationen som kom från Stockholm. Jag berättade det här för Lida Komarkova som jag misstänkte gick i ryska ledband. Va? Tänkte jag ska rätas med henne och visa att jag påverkat någonting i kalla kriget. Va? Hon säger inte ljud om detta. Och naturligtvis berättade inte Stocklasser i sin bok heller. Liksom mycket annat.
Jag tänker, du säger att Stocklasser har ja, men, fulciterat dig minst sagt och kommit med lögner och liknande. Men det här som du har berättat för mig, det är sånt som du kan styrka i skrift eller i mejlväxlingar och sånt där. Eller hur, för jag tänker, riskerar du att hamna i samma fälla som Stocklasser annars?
Ja, man kan ju fråga och ställa frågan så. Det jag har är ju min och Bertil Wedins mejlväxling om det som hände mig. Va? Man kan ju då från, som utomstående hoppas då att jag faktiskt berättar sanningen. Om jag har en mejlväxling med någon berättar om händelsen som precis händer. Va? Men som sagt, de har ju inspelningarna. Jag har dem inte. Och så att säga, om de klipper dem eller gör någonting. Dessutom så är det ju... Det som framkommer om man skulle lyssna på deras inspelningar är vad jag säger, inte vad jag tänker eller vad jag gör. Ibland beslutar man så att säga någonting, göra någonting under en halv sekund, va? Och för att få en reaktion. Och som jag sa, jag ska se om hon var galen eller inte. Va? En av de saker jag kan berätta för lyssnarna är ju det att hon kommer alltså med en berättelse om sin far. Och säger det då att han ägt, eller familjen ägt ett företag i Tjeckoslovakien som kommunisterna tog. Och sen får man tillbaks tjeckisk egendom. Men inte hennes far. För att då presidenten i Tjeckien stoppade detta. Va? Och sen skulle fadern som på grund av sorg över att inte få förmögenheten begått självmord. Va? Och Komarkova har bestämt sig att hon vill på grund av det här mörda presidenten, ex-presidenten. Och jag insåg att hon ville ha med mig på mordet. Och jag draggade ju det här för att se och få henne att säga. Och då fick jag henne att säga också. Och då tänkte jag, då är det inte bara, alltså hon vill, inte bara att hon vill pinna Palmemordet på mig. De vill alltså få mig att gå med på att mörda en president. Och bland annat så frågar han om hon får ta en pappersark. Jag hade skrivit att, som jag satt utanpå dörren. Nu låg den på mitt spegelbord. Där det stod att jag är borta, kommer tillbaka strax. Va? Men på engelska. Och den vill hon ta. Jag låter henne ta den. Får se vad som händer. Jag tänker, nu har hon mina fingeravtryck. Hon har också min handstil. Mycket riktigt. När hon är tillbaka i Prag så får jag en invit. Hon vill att jag reser ner till Prag. Och gärna då till min födelsedag i oktober. Och då inser jag, men det här lutar åt att man kan tänka sig att man mördar då ex-presidenten och så slänger man mitt papper någonstans, mina fingeravtryck, min handstil, allt det här någonstans. Ja, vad ska jag tro? Alltså det kanske är nere på 2,5 promille, inte vad vet jag, men det är så jag tänker. Va? Och vid andra besöket när de kommer, ja, då ändrar hon storyn. Så plötsligt så är det inte fadern som har begått självmord, utan hon har mördat sin pappa. Jag tänker, men nu går det ju för långt. Alltså hon ändrar på en story. Alltså den som var motivet för att hon ville mörda Klaus då var ju på grund av att pappan hade begått självmord. Men nu finns det ju ingen motiv. Hon själv har mördat pappan. Samma andetag vill hon då att jag ska öppna upp för henne. och säga någonting om hjärtas hemligheter. Jag tänkte det är ju så stolligt. Och så hör jag mig med en medicinskt galen människa och skaffa. Eller är det en operation eller är det bägge delar eller vad är det? Va? Och i det läget vänder jag på hennes beskrivning. Va? Och tar hennes alltså beskrivning av att hon är skuld till sin fars död. Va? Och hittar på hennes historia som det gällde mig och min egen mor. Va? För att se hennes reaktion. Jag tänker, är hon någorlunda sund och förstår att jag sätter igenom hennes idiotier, va? Genom att svara så. Då lär jag se henne ta handväskan och gå. Va? Nej, hon håller pokerfejset. Och när vi skiljs vid dörren så säger jag mycket ironiskt till henne, is something else I can tell you? No, säger hon. Då vet jag, det här är grunden för en smädande artikel. Då har jag fastställt att det är målet, i alla fall ett delmål. Då vet jag också att risken för att de lägger ut falsk bevisföring, eventuellt med hjälp av svenska rikspolischefen, för jag litar inte dugg på den mannen, eller poliser och honom, är ju möjligen mindre. Ja. Och då gör man den här typen av, säger då, dumheter, för det är viktigare i det läget att få fram någon form av bäring på vad deras målsättning är. Hur illa ligger jag? Men det här begriper ju inte den som läser boken eller hör Stoklassas berättelse. De förstår ju inte varför idiotin står, och de kan inte avgöra om det är en komplett lögn av Stoklassa eller om jag har sagt någonting liknande eller vad det är. Men det är ett något sån här rätt citerat, men det är ju taget totalt ur sitt sammanhang, va? Och så arbetar han, va? Det är det värsta jag har sett. Jag har aldrig sett en bok som beter sig, eller författaren beter sig så mot en person. Även när jag sett böcker där den vänstern angriper högermänniskor, va? Eller debattartiklar. Men det här är det värsta jag har sett.
Men jag tänker, Bertil Wedin, hur kom du att lära känna honom?
Ja, det var så att jag var ju... Jag tog hand ibland om Dr. Enerströms får. Va? För den som inte vet om Dr. Enerström var, så drev han, och i viss mån hans sambo GUP3, socialdemokratiska oppositionen mot Olof Palme. Och Dr. Enerström hade då varit Palmeanhängare från början. Va? Sen kom det den här abortfrågan, och man skulle då ha förslag på att man skulle kunna då abortera bort barn upp till att de skulle födas i princip. Dr. Enerström hade ju sin läkare och sa helvete heller eller någonting sånt till Palme. Det här ska vi inte ha. Och då svarar Palme, ja, det bestämmer kvinnoförbundet. Och sen började då Dr. Enerström ringa runt och få partiet att sluta med de här dumheterna. Men då stängdes kanalerna. Och vad han gjorde då, Dr. Enerström, var, han är fortfarande medlem av Socialdemokratiska partiet. De uteslöt honom aldrig. Men han bildade då en opposition och man samlade in pengar. Det var mängder med arbete som alltså satte in pengar på hans postgirokonto. Det var också människor från näringslivet som Antoni Axelssons mor Vera samlade in svenska pengar, pengar av svenskar i Portugal, folk med hacendor och såna här ställen, va, som hade pengar över och som gärna ville tillbaka till Sverige när Palme inte var där och löntagarfonderna var skrotade och inte fanns en möjlighet att de genomfördes. För den som inte vet vad en löntagarfond är, så var det ett sätt att plocka pengar från företag. Och sen så skulle man köpa upp företagen med de pengar som företagen själva hade då skattat till staten eller till fonderna. Och det är ju kommunism. Så att det låg till på det sättet. Va? Men så bytte Dr. Enerströms sida. Han började skriva annonser där han då vände sig mot Palme och bad arbetarna att rösta på Centerpartiet. Så att, och då hade vi, ska komma ihåg, när Ingvar Carlsson drog 20 personer på ett torgmöte, det var långt innan han blev statsminister, drog GUP3 5000 personer. Och Dr. Enerström var ju inte så känd, det var däremot hon. Hon hade gjort flera filmer på 50-talet. Och så blev doktor Enström mer och mer känd. Han hade sina annonser. Ibland stoppade Palmes folk, som till exempel Ola Gunnarsson, skrev ett fräckt brev och talade om att aldrig skulle dina annonser någonsin komma in i tidningen och så vidare. Va? Så där begränsade pressfriheten. Och ibland beskars annonserna, man fick inte skriva vad man ville och så vidare. Men jag sökte upp doktor Enström och träffade honom första gången på hans läkarpraktik. Och så blev det att jag blev en av hans medarbetare, freelance, då jag hade ett yrke. Jag jobbade i Stockholm, men på min fritid. Sen när jag då återvände från utlandet 93, så kom återigen kontakt med honom, som från 98 och 5 år framåt, så var jag där konstant. Jag var arbetslös, va? Och istället för att engagera sig i något sån här trams som svenska staten höll på med, så erbjöd med doktorn och var där istället. Jag vet inte, har jag täckt upp din fråga?
Men... Jag frågade om kopplingen till hur du lärde känna Bertil Wedin.
Ja, det är det jag skulle komma till. Då är jag alltså på Södra Herrgård 98. Va? Och då är det så att jag har en konflikt i familjen. Så pressar ena dottern i familjen, ringer sig till att polisen blir uppringd och säger att hennes pappa skjuter i parken vilt. Och då kommer alltså piketpolis och omhändertar honom. Sen när de har åkt så kommer insatsstyrkan till Södra Herrgård och gör en husrannsakan, antar en illegal sådan. Jag frågar efter husrannsakningsorder. Ja, du har tittat på för mycket amerikansk film, säger de. Jag vill inte gärna bli också plockad upp i en piket, så jag släpper in dem. Men jag börjar ringa samtal, och ett var till för detta Säpo-chefen Hjelmroth, som jag vet var tacksam för Enström hade fått upp polislönerna. Det kom in massa bus och de ville ju ha bra poliser. Men jag ringer också Bertil Wedin. Jag ringer hans supernummer och får tala med Felicity Wedin. Hon säger att hennes make är i London. Jag får det numret, ringer upp honom. Han hör min story, att man bara plockat upp doktor Enström på inget skäl alls, och tagit honom i en piket och kört iväg honom. Och då blev han också anklagad för att hålla sin son Johan som gisslan. Jag hade precis gått upp. Så jag hör alltså fadern prata med sin son Johan i en av salongerna, och dörren är på glänt. Han hölls inte som gisslan. Men på grund av de lögnerna, och polisen kunde ju fråga vilken av bröllopsgästerna, för det var en bröllopsparty, frågat hur det var. Men det gjorde de inte, de bara plockade iväg honom. Så Wedin ringer upp polischefen, om det var Arvika eller Karlstad, jag har glömt av någon av de ställena. Och polischefen får höra att han håller en man utan rätt att hålla honom på felaktiga grunder. Just. Polischefen är jätteschockad och säger, hur vet ni, en journalist från utlandet detta, hur har detta kunnat nå ut? Han släpper doktor Enström på en gång. Det var så han lärde känna Bertil Wedin. Så låg det till.
Ja. Åker du med 2 frågor till bara?
Absolut,
ja,
det är inga problem.
För det jag tänker på är ju, du, man hör ju när du pratar att du var inte Palmes största beundrare, men hur upplevde du det som hände med honom, med mordet? Var det en lättnad, befrielse, var det sorg? Hur kände du?
Ja, för det första, så till skillnad från ganska många andra svenskar, så visste jag att Palme hade ju stödjepelare inom både polis och byråkrati. Vi hade ett jätteproblem inom Säpo, nämligen att en av byråcheferna hade då möten med en Joel Hauke, som försåg då säkerhetspolisen med friserade personbeskrivningar av sovjetkriminella då, som framkom som vita. Va? Och när man väl påtalade det här för den här byråchefen från militära underrättelsens sida, va, då började den här chefen att möta Joel Hauke på stan i skymundan. Va? Och sen fick han en mellanhand också till Hauke. Va? Och så jag menar, om man skulle befria Sverige från det här gisslet som Palme och de här gelikarna innebar, va? Ja, men då frågar man sig, varför sitter den här chefen kvar och en massa andra? Var bara Palme som rök? Va? Det är därför jag är svårt att tro att det skulle vara svensk polis, ett polisspår alltså, som skulle då fått undan landsförrädare. För de satt ju kvar, va? Det hände ju ingen förändring i stort sett. Va? Det är kanske det viktigaste att poängtera. Va? Men det är klart, självklart så tyckte jag mycket illa om människan och Palme, och det berodde ju på flera skäl. Va? Jag kan ju citera här till exempel från då en ut försvarsdepartementets DSF 1978-7 av Ivar Müller, va? Enmansutredare, han skriver: motståndsrörelsen kan inte påräkna stöd av myndigheterna. Va? Och det här var Palmes jobb. Han såg till att myndighetspersoner skrev sånt där, även under alltså den borgerliga tiden. Va? För de visste att han kom ju tillbaka, Palme. Va? Så de gjorde som de här människorna ville. Va? Ett annat dokument är från Erik Brandell till Cederstrand på försvarsdepartementet, och det är daterat då 1978. Va? Och då så skriver han så här en fråga: va? Ska vi själva vid krigsutbrottet ensidigt tillkännage att vissa orter är oförsvarade, flytta bort all kemisk industri därifrån samt utmärka orterna så att förhållandet syns från både marken och luften. Va? Och det är precis det då som han sa, Olle Frånstedt, i sin bok, och även mycket tydligare i en intervju med Svante Winqvist. Att Palme via sin underrättelsechef Birger Elmer och Säpo-chefen Hans Holmér gav order till Frånstedt, och Frånstedt vägrade, va? Att man inte bara skulle öppna upp kanaler till KGB, samarbeta med KGB, man skulle sälja ut riket och öppna upp alltså en förändring av så att säga, bryta banden med CIA och börja samarbeta med den sovjetiska sidan. Va? Mm. Och då menade jag det, att det här som jag läst, det är en produkt av den orden. Va? Det var värre än så här, för då hade alltså, för det här mötet som Holmér och Elmer hade med Frånstedt var 1971. Och i december 71, då har vi grundlagsberedningens utredning där man lägger fram att vid fredslut, om man specificerade det, så kan man överlåta till mellanfolklig organisation för fredligt samarbete delar av regerings- och riksdagsmakten. Och när jag visade de här dokumenten i tillfället ett par år sedan, va? För en journalist som av olika skäl trodde jag kunde lita på, så kom han till mitt hem med en kvinna som jag inte vill släppa in. Han har dragit med henne från Skövde. Jag kände att det här var fel. Va? Men han får mina dokument. Men han vet att jag kommer vara borta under helgen för att sitta kattvack. När jag kommer hem är mina dokument borta. Man har alltså gjort ett intrång i min lägenhet och stulit dem. Så fungerar det här landet. Och det var naturligtvis så att jag kunde alltså länka den här lagstiftningen som han fick till en sida i Bo Teutenbergs ena bok där han tar upp då intervjun med Frånstedt och där han säger det här om landsförräderiet. Och det fanns ju lagstöd. Palme förberedde ju alltså synkront med orden till Säpo lagstödet för det här. Och det är landsförräderi. Så att svara på din fråga, jag ska citera en Säpo-man som jag tror inte jag får citera på grund av hans familj. Men han sa det att Palme var den värsta landsförrädare vi någonsin haft. Men när Palme förrådde Sverige så skedde det i så att säga, en isolerad miljö. Va? Så att försvaret hade en information att han mötte GRU i terrängmöte, det vill säga ute i terrängen så att han inte skulle känna sig igen. Va? Men när han kommer i andra sammanhang, då för han ju ett helt vanligt liv i partiet, har sina kontakter till höger och vänster. Och som hans medarbetare sa vid något tillfälle, att Palme sa att ANC då inte skulle få svenskt bidrag om de köpte sovjetiska vapen. Så Palme höll på med de här dribblande sakerna. För ingen skulle se att den andra sidan fanns. Så mycket, och det är viktigt att konstatera det. Annars så gör man en total felbedömning av mannen. Men som slutkläm på det, det är klart att Palme förtjänade naturligtvis en riksrätt för allt det han gjort. Då pratar vi inte om känslor eller någonting sånt, utan fakta. Jag menar, när ANC-pengar växlas in då i växlingskontor i början på 70-talet, va? 3 miljarder kronor, och KGB-kurirer för över dem till ANC, och Palme är den som drar det här. Det är klart att han ska åtalas och avsättas. När han blir statsminister 69 utan att konungen utnämner honom, så begår han ett grundlagsbrott. Och P.G. Winge hade tillräckligt mycket på Palme som jag läste här i mitt anförande. Mm. Med en nordvietnames som kommer upp och får då hemliga säpohandlingar som sedan under 12 år läcker. Samma dokument. Till sist så hittar man en väg då, märka dem, men också kunna följa då det märkta. Och då ser man att de hamnar då hos den här APN, på den här APN-redaktionen då, som var där jobbade sovjetiska GRU eller KGB, va? Och kunde se, de här kommer ju från Palmes kontor. Det var stulna dokument. Och då ville P.G. Winge arrestera Palme. Så han går till justitieminister Kling, som är med på det. Men Kling sparkas av sin egen regering. Och P.G. Winge blir avsatt som säpochef. Det är vad som hände. Det är ett fasansfullt brott det Palme gjorde. Det är ett mycket värre brott än Palmemordet, fattar mig rätt. Det är en bagatell. Det här är landsförräderi. Ett oerhört landsförräderi som totalt neglagerats. Jag kommer ihåg hur jag mötte Gösta Bohman en gång i stan i Stockholm. Jag hade med mig kopior då på de här dokumenten jag citerat tidigare från grundlagsberedningen. Jag tar upp dokumenten, jag visar Bohman dem och säger, men han har ju begått landsförräderi, tittar. Och Bohman blev mycket arg på mig. Han var bänkkamrat med Palme. Hela tiden den här järntvätten, den här antikommunismen från 50-talet, all den här smörjan som alla kom med, va? Som man var tvungen att säga. Men de hade ju ingen aning om att han hade en box som han betedde sig på ett visst sätt, en annan box som han betedde sig i på ett annat sätt, och med de här dolda kontakterna. Det är möjligt att han, Vilhelm Moberg, trodde att Palme ville sälja ut Sverige. Så Sverige skulle bli den 16:e Sovjetrepubliken, så skulle Palme kunna till och med bli chef för hela Sovjet. Det finns andra teorier som går ut att han ville styra även in i Sovjet. Det är klart, kontrollerar man, samarbetar med andra sovjetagenter, ja, då får man ju makt, va? Och då kan man ju säkert i någon grad också styra det sovjetiska handlandet, va? Men det är inte en patriots, så att säga, vilja att göra det här. Det är en mycket ondskefull människas villfarelse eller galenskap vi pratar om. Alltså en landsförrädare med egna idéer som kör sitt race, va? Hur det sen förhåller sig med Palmes död och så att säga, motivet till att han blev mördad, det är en annan, och det är en mycket längre diskussion som jag vill inte gå in på mer än här, va? Jag har hört ett föredrag idag där man säger att Sydafrika låg bakom det, va? Och en sydafrikansk hög militär säger att han tror då att ett visst dokument är äkta och så vidare. Va? Men det slutar med regeringen vill inte utreda. Men varför då? Därför då öppnar man Pandoras box. Och till sist blir det som i Sovjet när Gorbatjov gjorde glasnost. Man lyfter lite och lyfter lite. Eller som i Tjeckoslovakien med Pragvåren 68. Va? Man har en kontrollerad opposition. Va? Och så kommer äkta opposition och plötsligt spricker alltihopa. Så jag tror att regeringen är rädd att skulle man tala om att Sydafrika gjorde sig eller så och Palme var involverad i det och det. Ja, men rätt som det så spricker upp allting. Plötsligt kommer Palmes KGB-kontakter fram och det vill man inte. Alltså lägger man locket på. Mm.
Just det.
Så det, jag kan avsluta med det kanske.
Ja. Jag tänkte bara det som är intressant för vår del är ju också, du hamnade ju mitt i en mediestorm verkligen med Jan Stocklassas bok och med massa tidningsartiklar. Hur såg ditt liv ut då efter att boken hade kommit ut och efter att du förvisso under något ändrat namn, men det var inte så svårt att ta reda på vem det var, men hur mådde du, hur såg ditt liv ut efter den här uthängningen?
Ja, jag är ju inte medlem av Svenska Akademin, men hade jag varit det så hade det varit en del annorlunda saker, va? För då hade jag antagligen blivit namngänd också, namngädd i media. Mm. Och är man en skämtlig person så är det naturligtvis, då vet ju folk vem man är, det går inte att dölja, va? Mm. Jag tror inte någon kände igen mig i stan. Dock hade jag en del kontakter i Stockholm där jag misstänker för det havererade jag gjorde. Jag tror att de googlade mitt namn. Ja. Okay. Och med här stod läsa kallat med då Jakob Tedelin, va? Och säger att jag bor i en stad som heter Hedestad och ligger mellan Österberg och Åleberg. Jag menar, han var där för att se till att jag går och hittar, va? Och hade också besök vid min ytterdörr. Och så det där folk som kom upp som bara var där, va? Jag menar, nej, det där var ett sätt att, och heter han nu, Tobias Hübinette, för detta Expo, direkt på sin hemsida så la han ut sitt, mitt namn och beskrev mig och så vidare. Hur mitt liv såg ut, det är klart att man inte tycker om det där, va? Mm. Men såklart, jag vet ju att den kallade hobby som jag hade, som då var ett mer alltså, professionellt arbete med att jag levererade uppgifter till både Tore Forsberg och till CIA. Va? Jag pratade under 5 års tid, va? Så slutade väl 90 någonting. Va? Man vet ju att saker kan ju alltid ske. Man är beredd på att saker kan gå fel. Va? Weber sa så här till mig när jag berättade för honom hela den här. Va? Att, varför detta nu? Mitt svar på det, alltså svara med en av mina vänner och bekanta, så att det berodde nog inte så mycket, inte bara på, om vi säger det, att de här mejlen mellan mig och den berörde Palmemord, för visst så var det irriterande nog för dem, men det var alla de här KGB-svenskarna som nämndes och svenska regeringens undfallenhet och mot denna makt, va? Alltså det är så störande för en regering som vill förhindra. Ta ett sånt exempel, det var Tore Forsberg som nämnde det, att svenska regeringen 1946 under Tage Erlander blev godkänd av Sovjetunionen. Man fick inte antikommunistiska ministrar. Det fortsatte naturligtvis. Så när Palme sen är påtänkt eller vill bli minister, då vet han ju att han kan inte vara antikommunist. Och någonstans så går det från en förmodligen hans egna steg parat med en utpressning för att han var bisexuell. Och vi vet ju i alla fall att han hade vänner då som släppte in honom där han hade sex. Ebbe Karlsson var en sån vän. Så att det var en kvinna vars namn jag inte kommer ihåg, hon var svenska, men en del av Doris Hopps horstall. Och då hade alltså Palme sex med den här svenska kvinnan hos Ebbe Karlsson. Va? Och då kan han naturligtvis tagit även emot män i lägenheten. Och en journalist, vars som jag inte vill namnge, berättade att när Palme var på väg till USA så mellanlandade han i Oslo. Och så var han med en manlig prostituerad. Och denne man bestal honom på pass och pengar. Palme var tvungen att kontakta svenska UD och så kom det fram att han varit med en manlig prostituerad. Detta säger en mycket känd svensk journalist och berättade för doktor Enneström, som berättade för mig. Va? Jag har hört andra sådana stories också. Va? Så att det fanns saker i hans liv som gjorde honom utpressningsbar. Va? Och när Bo Teutenberg säger att Palme föstes, va? Då säger jag, ja, det måste finnas en fösning. I alla fall i delar av Palmes agerande. Va? När pratar jag inte boxen så att säga, där han har terrängmöten med Gruva, utan den andra boxen där det är mer offentliga saker han gör med sina kollegor som vittnen. Och där förekommer fösningar. Då är den fösningen på grund av en utpressningssituation. Va? Och då är det Sverker Åström, då är det Pierre Schori som gör fösningen. Va? Och Palme vet ju vad de har på honom. Sen måste de mest flesta gångerna göra som de vill. Va? Kanske inte 100% när han låter sig fösas. Va? Och så får man den här leopardflexbilden av honom helt enkelt.
Med det säger vi tack till David Fredin och hoppas att vi kan återkomma till honom längre fram. Och som vanligt, de åsikter som framförs i avsnittet är gästens egna och speglar inte nödvändigtvis våra ställningstaganden som podd.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Om du vill komma i kontakt med mig eller Dan angående Palmemordet så kan du mejla till simwaypodcast@gmail.com. Det är alltså simwaypodcast@gmail.com. Vi hinner tyvärr inte svara på frågor eller teorier om mordet utan hänvisar där till lämpliga forum på till exempel Facebook. Om du vill stötta podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com/palmemordet och bli sponsor idag. Då är du en av dem som kommer att bjudas in till Palmevandringen 2025, det vill säga nästa år. Om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Kom ihåg att vi just nu inte har något bra system för att se vilka som gör engångsdonationer i förhållande till Palmevandringen. Så vill du försäkra dig om en plats är Patreon det absolut bästa. Det här var veckans avsnitt av På den Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Du kan också besöka vår hemsida www.prsmedia.se. Tack till David Fredin för att du delade med dig av din historia. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut på rövarstråt. Jag viskar ut och rövar.